life when if I waited still. And every day she sang him a song. Hero from Motown, tama tama tebe do, tombele kika po, tombele kika po. Hero from Motown, tama tama tebe do, tombele kika po, tombele kika po.
Det här är Staffan Dopping. Jag befinner mig på Sergels torg i Stockholm utanför riksdagshuset. Och jag har bestämt möte med talmannen Ingemund Bengtsson för att höra om jag kan uppföra sig i det här huset utan att åka ut med huvudet före. Nu ska vi se här om jag kommer in utan problem. Det är bara att öppna porten här. Och här inne sitter det, i en stor sal sitter det en vaktmästare, blåklädda vaktmästare. Som ser inbjudande ut. Hejsan. Jag heter Staffan Dopping och kommer från Torsdagskväll, Riksradions Torsdagskväll.
Ja.
Och hade hoppats att träffa talmannen Ingemund Bengtsson.
Jaha, vi har redan fått en anmälan om detta. Så har du en legitimationskort med kanske?
Det har jag, ja. Vi ska ta ögonblick här.
Öga på det då.
Det är faktiskt jag.
Jaha, det stämmer. Då är du välkommen. Då ska vi ta hissen här och följa ner till talmannen då. Varsågod.
Ja, tack.
Talmännen sitter på femte våningen och är inlåsta.
Är de inlåsta? Är de så farliga?
Ja, inte farliga. Det är närmast för att skydda dem. De sitter, och det är lika så. Statsråden sitter också inlåsta i sin korridor.
Okay.
Man måste alltså vara föranmäld för att kunna komma ner till dem.
Tryck gjorde du åt mig. Stig in, står det.
Ja.
Tusen tack för hjälpen.
Tack.
Hej.
Vi sätter oss här borta i rummen. Vi ska bara se början på.
Ja, tack. Ja, nu har vi satt oss ner här i den prydligt möblerade sviten som är talmannens här. Och nu undrar man, riksdagen är väl en plats där människor uppför sig ovanligt väl. Det är väl en väldigt hård disciplin för riksdagsmännen?
Ja, det är ju så att de som blir riksdagsmän, de kommer ju från politiska partier, från organisationer. De är ju mycket vana vid denna sorts umgänge. Alltså för att bli riksdagsman måste man ju ha deltagit i det politiska livet på det lokala planet.
Men det är väl mycket specialregler just här i riksdagen, saker som man inte får göra under debatter och sånt?
Ja, det har ju också med den svenska traditionen att göra. Alltså den som i en organisation får ordet, som har någonting att säga, han ska få lov att tala ostört. Däremot kan ju inte man tvinga alla att lyssna, men däremot den som har ordet, han ska få tala färdigt. Och därför så tillåts ju ingen att störa den som talar här i vårt parlament. Till skillnad från många andra, där det ju ibland är hopplöst att göra sig hörd. Men det har inte med riksdagen att göra, utan det har med den svenska traditionen.
Men du nämnde hur det är i andra länder, till exempel i England och Italien. Där går det ju helt annorlunda till.
Ja, där, jag har ju varit i Kanadas parlament och en del andra. Där står de ju upp och stör talaren och buar och bifallsyttringar. Det har vi aldrig tillåtit.
Men fniss får förekomma?
Ja, det har jag sagt, att det är fullt tillåtet att skratta i den svenska riksdagen. Så säger någon lustighet, då är det ingen som behöver lägga band på sig. De får skratta bäst de vill. Jag har ju varit med så länge så att jag har ju upplevt många skrattsalver i den svenska riksdagen. Däremot tillåter vi inga oförskämdheter. Det finns få regler för hur man ska uppträda. Mycket få. Man får inte förolämpa någon annan. Och man får inte störa ordningen. Det är egentligen... Och man får då inte bära sig illa åt, med andra ord.
Du sa att det fanns en del som man kunde skratta åt. Nämn några saker som du har skrattat åt i riksdagen.
Ja, det sägs ju. Det är väldigt svårt att återge det, därför att det måste komma i sitt rätta sammanhang. Det är ju så med alla lustigheter och historier. Men vi hade en kväll en lång, lång diskussion, och en av talarna, han tröttnade då och hade som slutreplik. Jaha, herr talman, jag har bara ett tillägg och det är adjö yxskaft, sa han till sin medie. Och jag menar, det är ju rätt lustigt, men det, är lite, det kan man inte klubba ner, för det är inte oförskämt, det är på gränsen. Så det händer ibland och, att det sägs många skojiga saker.
Ja, om det inte förekommer så mycket dåligt uppförande i riksdagen så kanske det förekommer ovanligt uppförande i alla fall. Någon kallades visst James med snoken, har jag hört talas om.
Ja, det var ju att de spelade varandra spratt. Det har förekommit och det förekommer väl nu. Det förekom mer tidigare när riksdagsmännen fick stanna här länge, alltså inte hade möjlighet att resa hem, dels för kommunikationen var sämre. Det finns många, många historier om riksdagsmän som har skojat med varandra. Och jag kan ju avslöja nu, eftersom det är preskriberat, att i den gamla riksdagen så hade ju inte ledamöterna några rum, utan man fick ju då på kvällsplenum, då låg man i läsrummet och klubbrummen. Och de äldre ledamöterna tog av sig skorna för att de skulle ha det bekvämt när de låg på golvet. Och då hände ju att vi yngre ledamöter sprang och gömde skorna för dem när de skulle in och votera, fick de gå i strumpelästen in. Så att sådana där saker förekom väl, och det var ju skojigt. Så det med riksdagsledamöterna är ju precis som vanliga människor, det finns alla sorter representerade.
Men vem var James med snoken, var kommer det ifrån?
Det var en mycket fin och framstående ledamot av riksdagen som heter James Dixon. Och han hade en snok med sig som han hade i fickan, och den la han en gång i en bänk för en ledamot, kvinnlig ledamot, och då när hon öppnade fick se en snok, då blev hon alldeles förtvivlad och då fick han inte lov att ha den längre. Men han hade den i fickan, och ibland när man satt och talade med honom så kom den snok fram ur fickan. Det är klart att det väckte vissa, jag menar, man blir ju väldigt förvånad och skraj och så.
Det hade inget politiskt samband på något
sätt? Inte alls, inte alls, utan han var en han i sina kraftsdagar, då fick han åstadkomma många skrattsalvor i den gamla riksdagen.
I Ungerns parlament så lär en ledamot ha skjutit skarpt en gång mot en annan ledamot, och det blev skotthål någonstans men ingen skadades. Det låter ju väldigt drastiskt, men det sägs att också i vår svenska riksdag har ett pistolskott avlossats under en debatt en gång.
Det är helt riktigt, det var i andra kammaren, och jag minns det mycket väl, därför jag satt inne i min bänk, Hallandsbänken, och det var en man upp på läktaren som helt plötsligt avlossade ett par skott i märke i taket. Och han blev omhändertagen, och jag minns inte riktigt hur det sen utvecklades. Men det skämtades mycket om det sedan, därför att i precis samma den veva då skulle man behandla höjda arvoden åt riksdagsledamöterna. Och då sa man att han var lej den där mannen för att skjuta, så folk skulle förstå hur farligt det var att vara riksdagsman. Men det var ingen sanning, utan det var illvilliga tolkare utav denna händelse. Så det hänt, och det är klart att det har funnits människor på läktaren som har hittat på saker och ting. Men det är ett lugnt parlament i svenska, mycket lugnt.
Ja, jag ska be att få säga välkommen till den kända globetrotten och amatörkirurgen Glenn-Åke Larsson från Brösarp. Du har faktiskt skrivit en bok om hur man ska uppföra sig när man är ute och reser.
Ja, det har jag. Det är så, lite en bok om sådana saker som jag har lärt mig ute på mina resor och som kan vara till nytta för andra människor som är ute eller som ska till.
Ska till?
Ja, till att resa alltså.
Vad heter boken?
Ja, den heter Djungelboken.
Djungelboken, det är precis samma namn som Kiplings berömda roman.
Ja, det är det, men jag stavar djungel med O och utan D. Det blir alltså Djungelboken. Jag hittade alltså inget annat namn som passar, för den här boken handlar ju väldigt mycket om hur man ska uppföra sig just i djungeln.
Kan du ge några exempel?
Ja, när man umgås med roa-roa-folket på Java till exempel, då får man till exempel aldrig säga aua, 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 aua. Då blir de förbannade. För det betyder nämligen på deras språk: nej tack, jag dansar inte. Och det gillar inte dem.
Det här var mycket intressant.
Ja, det är det. Det är en fullständigt ovärderlig upplysning för alla som åker till Java. Har redaktören varit i Övre Volta?
Nej, det har jag tyvärr inte.
Det var tråkigt, för där har jag väldigt många små tips att komma med. Man ska till exempel aldrig sätta sig på deras små huspigsvin.
Varför inte?
Nej, för då får man en massa små taggar i röven, och det tycker inte det folket om.
Ja, det är mycket att tänka på när man är ute och reser.
Ja, det är det verkligen. Och det är precis därför som jag har gett ut Djungelboken.
Har du några tips på hur man kan uppföra sig här hemma i Sverige?
Ja, nu är det ju väldigt länge sedan jag var hemma, och här finns det liksom ingen riktig djungel. Det är mest storstadsdjungel. Men av det lilla jag har sett nu så ska man tydligen knuffas och trängas och vara jävligt oförskämd. Då klarar man sig mycket bra.
Ja, med detta tema så kommer man ju ganska enkelt in på det militära. Jag sitter här och pratar med Lars-Gunnar Winterfelt. Du var Fenrik en gång i tiden och du lärde mig, försökte lära mig. Och jag försökte väl lära av dig att göra halt och så vidare. Och nu är du major och lärare på Militärhögskolan. Det militära, förr i tiden en fruktansvärd kadaverdisciplin som man väl kallar det för. Ska vi börja med, har du någon historia kring detta, hur det var förr?
Ja, det finns en uppsjö utav roliga historier som just gäller kadaverdisciplin. Och man kan väl kanske även bland dem spåra en strävan hos militära chefer som utbildare och göra något som soldaterna skulle komma ihåg för evigt, för hela livet. Och det var utbildning på Mauser modell 96. Och där sa fanjunkan till soldaterna att nu ska ni tänka på tre saker. Ni ska säkra, ni ska kolla siktet och stänga väskan. Kom nu ihåg de tre S:en. Säkra, sikte, väska. Då var det en soldat som funderade lite mer än de andra och så sträckte han upp handen och så sa han: ja men fanjunkare, väskan börjar ju inte på S. Och då fann fanjunkan sig föranlåten och bara kommendera.
Och det där ska alltså vara sant. Och det kan man väl mycket väl tänka sig att det också är. Men den här kadaverdisciplinen som fanns där, ge vakt och så vidare, det var ju, det var ett helvete för många, många gånger förr i tiden, var det inte så?
Ja, det var många som hade svårt att förlika sig med de här olika kommandorna som ständigt avgavs. Det skulle läggas gevär och man skulle ta gevär och det skulle man skulle sitta ner och stå upp och inta skyddsställning både här och där. Och det var som du sa svårt för många att förlika sig med just det vettiga i att göra alla de här sakerna.
Vad jag vet från det vi lärde känna varandra från början så är du inte den här typen som har varit... för det här med att det ska vara allt för mycket disciplin, utan det ska vara tänkande soldater som ska fatta vad det handlar om och så vidare. Men det var det alltså inte för länge sedan. När kom vändningen?
Efter andra världskriget kan man nog säga. Då man fann att de förband som hade soldater som tog initiativ och som gjorde någonting, de lyckades bäst. Där det fanns en inre disciplin hos soldaterna som väl mest ska man säga var grundad på en ansvarskänsla för förbandet, för det egna landet eller helt enkelt för att överleva.
Jag kan inte komma bort ifrån det här med hur det var förr i tiden. Var inte det egentligen ett tecken på att man var en ganska dålig militär, att man måste använda vissa kommandoord för att få någon lydnad och på så vis behärska allting? Han var en dålig yrkesman.
Ja, det hörde till den dagliga tillvaron kan man säga, att om man inte ställde upp sitt kompani eller sin pluton och skällde på dem i en halvtimme så var man ingen riktig militär. Så var det.
Men så är det alltså inte idag. Hur är det idag förresten? Har i samhället i övrigt är det många som ropar på lag och ordning. Har det blivit för lite av den varande militära idag? Eller är det lagom? Och hur funkar det?
Nej, vi betraktar nog utvecklingen idag som mycket lycklig. Att de kraven på de yttre formerna och all klacksammanslagning och förfärlig massa honörer och yttre former, att det tonas ner till förmån för disciplin som soldaterna själva känner för, som de tror på och som de är motiverade för, som gör att funktionen kommer i förgrunden. Det tror vi på och det är en lycklig utveckling.
Jag kommer ihåg en historia som jag vet inte om det var du som berättade den, när jag gjorde min första tjänstgöring för många många år sedan. Men det var den här om kurven.
Ja, det var ett förband som väntade på att hans majestät konungen skulle komma på besök. Och de hade ägnat en vecka åt att putsa och färga och drilla soldater. Och de hade övat skyldra gevär och lägg gevär och ta gevär. Och den här soldaten, han stod på post för att invänta hans majestät konungen. Och tiden gick och till slut så hade tidpunkten passerat och han blev hungrig och han kunde inte hålla sig utan han tog upp den medhavda korven som han hade med hemifrån och började mumsa på den där. Och precis i det där ögonblicket så inträffade naturligtvis konungen och fick syn på posten och utbrast. Ser ni inte vem det är som kommer? Och herre Jesus, är det hans majestät konungen? Så han ville hålla i kurven, för nu ska jag skildra gevär.
Kärlek på kontor, det är ett uppförande, ett beteende som bland annat uppmärksammats i en bok som kom ut i våras. Och en forskare har i en doktorsavhandling konstaterat att erotiska spänningar, jag tror att hon uttryckte det så, inte alls är ovanliga på just de svenska kontoren. Och Bengt-Göran, ett speciellt uppförande, det uppvisar kontorsraggaren, det vet du.
Jaha, jo. Det har tydligen spritts att jag ägnar mig åt en sån verksamhet.
Hur går det till, ska du berätta?
Ja, det där kräver ju faktiskt en mångårig teknik. Jag är ju inte riktigt beredd att redovisa den.
Men lite i stort, vad är en kontorsraggare?
Ja, en kontorsraggare är väl en om vi nu tar en kille i mitt fall, som finner det klart mycket lättare att arbeta på det här sättet på kontor än att gå ut på dansställen, som dels kostar pengar och dels har man då väldigt stor möjlighet att missa vad man är ute efter, eftersom på ett ställe ute, man vet ju inte, men man måste kanske ta kvartar och halvtimmar innan man vet riktigt om man ens ska säga målsökande process, om den ger resultat. Men på kontoret, det vet man ju, där finns ju allting kartlagt.
Ett stort kontor med tjejerna där. Hur märker du om du får kontakt?
Ja, det är ju egentligen bara att gå korridorerna fram. Man kastar ett öga in i rummet och får man då en liten blinkning tillbaka. Då vet man att det är ganska upplagt till firmafesten på fredag.
På arbetstid när man raggar och det ska hända något då, hur jobbar man då?
Ja, för det första är det ju en lokalfråga. Men det gäller ju rimligen att finna ett lämpligt utrymme som helst då inte ett genomgångsrum. Där man kan få vara fred, ja, 5, 10, 15 minuter, vad man nu tycker det kan vara nödvändigt. Och det är inte alltid lätt.
Vad kan det annars vara för lokaler?
Förlåt, vad sa du?
Vad kan det annars vara för lokaler som kontorsraggare använder?
Konferensrummet är ju intressant. I synnerhet om man har ett filtklätt konferensbord. Då kan man ju ha rätt stora ytor att arbeta på. Och där finns ju alltid tillfälle att slå på en röd lampa så att risken är ganska minimal att man blir störd mitt under arbetet.
Mm. Arkiv?
Arkiv, det skulle jag väl vilja avråda från. Själva har vi ett sånt ynkliga arkivutrymmen och där är ett fasligt spring. Nej, det brukar inte fungera bra.
Men hur kan man gå ifrån sitt eget arbete då? Man har ju ett arbete att sköta. Hur går man ifrån det på dagtid?
Ja, tack och lov har jag ju en... Ja, du menar hur man kan lämna sin egen lokal under en längre tid. Nu, normalt behöver man ju inte lämna den under så lång tid. Men man har ju många ärenden ut och det är ju ingen som frågar efter man är borta en 20 minuter, en halvtimme kanske.
Är det ett dåligt uppförande, kontorsraggeriet?
Ja... Det vet jag inte riktigt. Jag tycker inte att jag skulle behöva besvara den frågan själv.
Det här är väl en jämlikhetssak också. Tror du att det finns kvinnliga kontorsraggare?
Oh, definitivt. Definitivt. Mm. Oh ja. Oh ja.
Hur då?
Vadå? Hur då?
Hur är en kvinnlig kontorsraggare tror du? Har du mött någon?
Ja, det är ju rätt lustigt då när man är ute i samma ärenden så att säga och möts. Men där får man ju då ofta en väldigt snabb kontakt och man slipper alla de här preludierna. Så där vinner man tid.
Har du själv blivit upptäckt någon gång?
In corpus flagranti menar du? Eller? Nej, tack och lov, tack och lov. Det skulle jag nog inte riktigt klara av.
Crazy, I'm sure that it'll be all right. Oh God, I hope that it happens tonight. Blind date. det med uppförandet egentligen, du och jag? Ja, jag menar, om vi nu efter 30, 40, 50 eller ännu fler terminer i livets skola skulle få ett avgångsbetyg. Vad skulle det månne bli? Skulle vi ens få godkänt i uppförande? Ja, för det andra har vi väl klarat ganska fint. Karriärstegesklättringen, huset på landet och segelbåten och så vidare. Samlevnaden har kanske inte gått så lysande, men det berodde ju inte på dig, eller hur? Men uppförandet, ditt beteende gentemot omvärlden och dess invånare, dina medmänniskor alltså. Du har inte tänkt så mycket på det, nej. För det är väl klart att du uppför dig väl. Men jag undrar ändå, om jag skulle vara huvudlärare i ämnet uppförande och nu sitta med alla dina prov och andra intryck jag har till mitt förfogande för betygssättning. Jag undrar om det ens kan bli godkänt för dig. Och för många andra med kanske. Mig själv till exempel. Ja, jag vet att det är sent och du ska upp tidigt imorgon. Och vill väl inte bli störd med obehagligheter som ett ifrågasättande av ditt livsfacit av beteende gentemot andra. Överhuvudtaget är det väl storvulet av mig att sitta här och sätta mig till doms över dig och människorna. Men det gör jag inte. För jag sa att om jag skulle etc. Och jag är ju bara betraktaren, åskådaren som visserligen abonnerar på parkettplats till livets cirkus. Men jag vet också att det finns en alternativ föreställning inte så långt bort. Kanske att det ges en föreställning just nu i din omedelbara närhet. En grupp agerande som under hela denna långa tid alltid uppfört sig väl. Alltid tagit hänsyn som huvudtema i sina föreställningar. Nej, du känner dem inte. Du har kanske möjligen förfasats över deras lite slitna och illaluktande uppenbarelse framför dig i systemkön. Eller sett ner på dem i tunnelbanan eller i bussen på väg till jobbet. Ja, jag vet vad du tänker. Om det skulle vara priset för gott uppförande så struntar du i att uppföra det väl. Men alla som bryr sig om tar sig tid, blir inte utslagna, blir inte hugoska olycksbarn, inte riktigt alla. Men risken är givetvis stor. För vårt högeffektiviserande och kravfyllda samhälle kan inte chansa. Törs inte låta människorna ta de hänsyn de i grund och botten skulle vilja ta kanske. Vi pratar så stort om solidaritet. Vi påstås ha demokrati. Vi har till och med rykte om oss ut i världen att vara ett i många stycken mönstersamhälle. Men om en mönster menas enbart höjd materiell standard och till vilket pris som helst, undrar jag så här i torsdagsnatten om det är så eftersträvansvärt. Jag undrar om inte då hellre den gamla patriarkaliska betydelsen av uppförande i meningen inte rapa, hålla kniv och gaffel fint, hålla upp dörren för äldre och damer kan ha sina poänger. För, mina vänner, det gäller ju inte bara äldre och damer. Och det finns ju faktiskt fler dörrar här i livet än den till förortsköpcentret. God natt. För torsdagskväll förde Susanne Westin, Lars Tornell, Arthur Ringhart, Staffan Dopping, Christer Ulfbåge, Sven Melander, Lars Letterås, Lennart Bergendahl, Britt Landin och Mona Krantz som också är producent för serien. Övriga medverkande var Marianne von Bornstedt, Stålfarfar, Orvar Lövgren, Thomas Johansson, Lennart Flygel, Ingmund Bengtsson och Lars Gunnar Winterfelt. Och skivorna vi hörde, det var Monkey, Monkey med Leo Kottke, She's Got Style med City Boy, Good Old Fashioned Loverboy med Queen, Ballet Volter med Sky, Heartache Tonight med Eagles, La Vierge med Queen Ida, Root Beer Rag med Billy Joel, Arrival med Mike Oldfield, Egyptian Reggae med Modern Lovers och till sist Blind Date med Ginger. Mona Krantz och gänget är tillbaka nästa torsdag vid samma tid. Och detta, det var torsdagen den 6 november. Torsdagen den 6 novembers sista programpunkt. Klockan är alldeles strax midnatt. Jag tycker vi tjuvstartar nattradion lite grann. Stäng inte av radion nu. Här är nattradion som sagt, om ni inte absolut måste stänga av radion förstås. Det är Kisa Magnusson som är producent för natten. Det är den 312:e natten på året. Det är då Ingegärd har namnsdag. Ingegärd, det är fornordiska, betyder den ungdomen vårdande. Och det kan man väl säga passar in på nattens producent Kisa Magnusson också. Vi inleder med den här plattan som väl börjar kännas igen vid det här laget. Det är Stevie Wonders nya LP Hotta Than You Lie med en låt som är en hyllning till en landsman till Stevie Wonder. Varsågod.
The way true is love.